Hej och jättevälkommen till ännu ett avsnitt av Bildradion. Idag ska du få träffa Moa Karlberg, 25-årig fotograf bosatt i Stockholm. Moa har gjort ett väldigt ovanligt projekt som visas just nu på Galleri Kontrast och fram till den 29 maj 2010. Moas projekt väcker många intressanta frågor om integritet och om hur man kan använda andra människor för att göra konst eller för att göra journalistik. Jag träffar Moa Karlberg på Galleri Kontrast 2 dagar innan hon har vernissage på sin utställning. Häng med! Jag sitter på Galleri Kontrast och är intensivt iakttagen av 8 människor som tittar rakt på mig från stora printar. Men faktum är att de här människorna tittar egentligen inte på mig, Moa, eller hur?
Nej, de tittar på sig själva. För att jag har suttit bakom en spionspegel och tagit de här porträtten. Och det funkar som så att från utsidan, den ljusa sidan, så är det en spegel. Men från insidan så är det ett vanligt genomsiktsglas.
Så det här är alltså människor som är på väg till jobbet eller till något möte och så har de kastat en snabb blick in i spegeln för att se, ja vadå?
Ja, så som man gör omedvetet när man går förbi en mörk ruta eller en spegel, var som helst, flera gånger om dagen. Att man ger sig själv en snabb blick och kanske värderar sig själv hur man ser ut just då.
Vet de att de hänger här på Galleri Kontrast just nu?
Det har varit en del personer som har känt igen sina bekanta. Men det är bara en av de fotograferade som har hört av sig. Och han är själv fotograf, så han tyckte det var roligt faktiskt.
Alltså det här, Moa, det är ju gömslefotografering. Och enda skillnaden är att det inte är änder utan människor.
Ja, och så här brukar jag ju inte jobba. Precis. Men jag var så himla nyfiken på folks spegelmin att jag kunde faktiskt inte låta bli. Och när jag väl hade satt mig där och satt 2 meter från någon som tittade vad det verkade rakt på mig, fast de inte hade en aning om att jag var där, det är klart att det kändes lite konstigt och som att stjäla någonting faktiskt.
Jag intervjuat Mattias Klum en gång när han låg i gömsle i högt upp i träden. Och då sa han så här, man fick så sjukt mycket tid att tänka på sig själv och tänka på sitt liv och så här. Du måste ha haft mycket väntetid i ditt gömsle här.
Ja, verkligen. Det var ganska tråkigt faktiskt att genomföra det här projektet. Jag satt på en stol med kameran och teleobjektivet på stativ och lyssnade mest på radio. Gick ut och köpte kaffe ibland.
Ungefär hur många gömsletimmar tror du att du har? Att du har investerat i det här?
Jag har höll på sammanlagt ett år från sommar 08 till sommar 09. Men dels så begränsades det av att jag kunde inte vara på den här lokalen som jag lånade alla tider jag ville. Och sen så var det svårt att klämma in bland andra jobb. Så jag körde ett par timmar åt gången, vissa veckor, flera dagar. Ibland kunde det gå månader mellan varje tillfälle. Det var väldigt olika. Mest intensivt plåtade jag i somras när det var bra ljus. För att den här spegelfilmen som är på rutan, den gör att allting blir lite mörkare. Så att jag var beroende av korta slutartider.
Så hur många timmar tror du att du har suttit där på din stol? En arbetsvecka sammanlagt, 2 arbetsveckor?
Kanske 3 arbetsveckor.
Det är ju jätte... Hur många bilder blev det? Nu är det 10 bilder som ska upp här på Galleri Kontrast. Just nu ser vi bara 8. Hur många är det som vi inte får se?
Ja, alltså det är ju 10 printar och sen är det 24 bilder till som ska visas i bildspel. Så det är 34 personer totalt. Och det är väldigt kanske, ja, det är väldigt många knäpp som inte blev någonting alls. Och där den medföljande skärpan inte hängde med till exempel.
Men av de du har valt ut, vilka, speciellt i de du har valt ut till printar, Vad har du gått på i själva urvalet? Varför är just de här personerna intressantare än de andra?
För att jag tycker att de har mest speciella uttryck. Och vad som slog mig under tiden är också att många personer hade väldigt liknande uttryck när de såg på sig själva. Det hade jag ingen aning om innan jag började. Men de är ganska skeptiska och väldigt koncentrerade. Ja.
Det finns något trösterikt i det där faktiskt, att man inte är den enda som ser på sig själv med stor skepticism, vilket jag tror att många känner igen sig i när man tittar i sin badrumsspegel. Hur tittar du? Hur är din spegel min?
Ja, det är en annan fotograf som har tagit en likadan bild på mig. För då visste jag ju att han var där innanför, men jag försökte se på mig själv som jag brukar när jag går förbi sådär. Och då tycker jag inte att jag ser ut som jag brukar när jag ser mig själv i spegeln annars.
Är det möjligen den här bilden? Och nu, kära lyssnare, så drar jag upp ett exemplar av tidningen Journalisten. Är det den?
Ja, precis. Jag har faktiskt inte sett den publicera den.
Så det här är Mobas första möte med sig själv?
Det här är faktiskt en annan bild än den som han mejlade till mig. Här ser jag gladare ut än vad jag har gjort på den som ligger på Facebook till exempel.
Men du befinner dig mitt i steget här så att säga.
Ja, fast på den här bilden tycker jag ändå man ser att jag är medveten. Jag vet att Thomas sitter där bakom nu. Mm. Det optimala hade ju varit om jag inte hade vetat det.
Mm. En helt annan fråga. Jag läste i Svenska Dagbladet i morse om nya så här fotograferingsregler i Storbritannien. Och det finns en organisation där som heter I'm a photographer, not a terrorist. Därför att fotografer hindras fotografera på allmän plats med hänvisning till nya terroristlagar och så vidare. Det finns ett exempel på en österrikisk turist som fick alla sina bilder raderade av två övernitiska polismän i London som hävdade att det var förbjudet att fotografera lokaltrafik, vilket inte var.
Vilket inte var, utan då tolkade de den lag som finns där.
Ja, och ja, uppenbarligen så tolkar de den fel, men det är ju lite svårt att stå emot kanske två polismän sådär. Mm. Hur som helst, har du varit rädd att just de här bilderna som vi tittar på nu ska användas som ett slagträ i den här integritetsdebatten?
Ja, det har jag faktiskt. Om så att säga fel person tycker att det här är dåligt och förfärligt och så här ska man minsann inte få göra, då skulle det kunna användas. Jag tycker inte att vi ska ha något fotograferingsförbud. Men då kan man ju, ja, i så fall så får man väl säga att rent egoistiskt så var jag så nyfiken på det här och tyckte att det var så intressant. Så att jag får väl ta den risken då. Men jag hoppas inte att det blir så.
Sen måste jag ju ställa den självklara frågan. För jag kan ju inte låta bli att tänka på om du hade fotograferat mig. Och så skulle jag kommit in här och sett, hur skulle jag reagerat? Hur skulle du ha reagerat? Tror du?
Jag tror jag skulle blivit väldigt paff först. Och arg. Men jag tror kanske att, eller jag hoppas i alla fall, att sen när jag förstod hela idén så skulle jag kunna sätta mig över min personliga ilska. Kanske skulle jag tycka att det var kul också.
Hur skulle du förklara idén kort och kärnfullt?
Jag var nyfiken på människors spegelmin helt enkelt. Jag har ju bara sett min egen hittills. Jag ville liksom se, ja, men hur man ser ut när man bara tittar på sig själv och det inte finns någon annan.
För att man inte förställer sig då och försöker göra sig bättre än man är. Liksom.
Ja, precis.
Fast lite gör man ju det när man går förbi sån där. Man kanske drar in magen lite grann och så. När man skyltfönsterspeglar sig.
Ja, det kan ju hända. Men det är ju inte som att de smilar upp sig ändå, precis.
Nej. Alltså, personligen så tycker jag att i vardagen när man går förbi ett skyltfönster och bara tittar in så där så blir man ju lite bedrövad. Man tycker att man ser väldigt grå och vardaglig ut.
Ja.
Och det tycker nog många av de här också. Du har lovat mig att du ska berätta lite grann om den där bilden. Och nu ska jag beskriva den för er som går till Galleri Kontrast. Det är alltså en bild av en ung man med en t-shirt som, alltså, det ser ganska varmt ut just den här dagen.
För
att han har en t-shirt som är väldigt urringad, kan man säga det? Om en t-shirt. Ja. Och han står och tittar rakt på oss då, förstås. Det är solsken som kommer in från höger. Hans ögon ligger i skugga. Han ser, ja, Moa, hur ser han ut?
Han är väldigt inne i sig själv, tror jag. Och när jag tog den bilden så var det kanske ett av de ögonblicken som kändes som att jag mest stal någonting. För att vanligtvis så gick folk bara förbi väldigt snabbt. Jag fick skärpa mig för att hänga med skärpan. Det var ganska få som stannade och verkligen speglade sig. Men den här killen, han stod där ett tag. Ja, han tar ganska många knäpp. Och han stod inte och stylade på något sätt, utan han bara stod och tittade så här forskande på sig själv. Och det var lite läskigt att jag satt och tittade på honom så pass länge då.
Det här med att spegla sig själv, alltså, det finns ju, jag tänkte på det nu när jag skulle träffa dig, hur det här att spegla sig själv är. Och i filmer så används ofta det här, man speglar sig när du står inför en förändring och du liksom granskar dig själv. Till exempel en tidigare beskedlig man har drabbats av raseri och mördat någon.
Mm.
Och då kommer ofta en scen där han står och tvättar händerna och så får han plötsligt syn på sitt eget ansikte och man ser hur han tittar in det och hur han tänker, men vem är jag?
Ja, just det. Så är det ju faktiskt.
jag vet inte, jag vill inte gå någon särskild stans med det där. Men jag kan känna igen det själv.
Ja.
Att man står inför någonting, någon förändring, eller man ändrar sin syn på sig själv. Och då blir plötsligt speglingen viktigare.
Men det kanske är någonting man gör just för att man har sett det så många gånger i filmer också.
Ja.
Att det blir som...
Ja, dels det, och sen är det också att det finns alltid en spegel när man tvättar ansiktet.
Ja.
Och ansiktstvätten, det är ju en av mina favoritfilmklischéer.
Ja.
Inte minst för det vackra ljudet av rinnande vatten.
Ja.
De här bilderna vann ju en ny inrättad klass i årets bild som heter porträttserie.
Porträttberättelse. Ja.
Var det, kändes det något särskilt att vinna det där?
Det var kul, såklart. Det är alltid kul när ens bilder kommer ut. För om man jobbar med ett journalistiskt eller kanske också konstnärligt ämne, så för min del så är mina projekt ingenting om ingen ser dem. Alltså, jag fotar inte bara för mig själv, utan för att jag vill påverka folks tänkande i någon riktning. Och ju större ett publik, desto bättre. Så att därför är alla tävlingar och alla ställen man syns är bra.
Finns det några alternativ till tävlingar att få så här mycket uppmärksamhet? Jag ska börja med att fråga om du tycker att projektet har fått mycket uppmärksamhet eller inte.
Det är lite svårt att utvärdera, för att det är inte så många som har hört av sig. Utställningen har ju varit runt på ett par ställen, alltså årets bildutställningen. Men jag hade kanske väntat mig att jag skulle ha fått fler arga reaktioner vid det här laget.
Du har ju gjort ett annat projekt tidigare som blev ganska omskrivet. Och då fotograferade du hus där det hade förekommit prostitution.
Mm.
Och det fick du väl mycket reaktioner på, mycket skriverier. Kan du vikta de här? Kan du jämföra dem?
Jag tycker det är intressant, för att båda de projekten speglar ju egentligen inte hur jag brukar jobba. De är mer konceptuella och de är kanske mindre visuellt intressanta. I alla fall trafficking-projektet. Det var ju bara husfasader. Men det funkade tack vare den journalistiska idén och tack vare att man visade tillsammans med bildtexterna om vad som har hänt på varje plats då. Och det här är lite samma, var för sig är inte de här bilderna så roliga kanske. Men när man vet att de är tagna genom en spegel och man ser dem tillsammans, då blir det en effekt.
Och när man har sett dem så kan man inte gå förbi ett skyltfönster själv utan att reflektera över hur man tittar på sig själv. Eller jag kan inte det i varje fall. Du är ju utbildad fotojournalist eller bildjournalist. Och du söker dig ju, tycker jag, mot något mer konstnärligt. Håller du med om den beskrivningen?
Ja, det tycker jag är en i så fall smickrande beskrivning. För att jag tycker att traditionellt så har det varit alldeles för uppdelat mellan bildjournalister och fotokonstnärer. Och det är lite som att Fotohögskolan i Göteborg och Nordens fotoskola i Biskopshörne är två helt olika läger. Och de världarna möts liksom aldrig. Och det tycker jag är lite tråkigt. Jag blev väldigt inspirerad av konstnärer som gör lite mer journalistiska projekt, typ Anna Odell. Om hon hade kallat sig grävande journalist, hur hade man värderat hennes projekt då?
Men är den här trenden, därför att du är ju inte ensam, utan det finns ju flera bildjournalister som också, Peter ten Hoopen till exempel, som går emellan det journalistiska och det konstnärliga. Är det en sorts underbetyg till journalistiken att man måste hitta någonting annat, ett annat område för att kunna göra det som berör människor som blir intressant?
Ja, det tror jag nog att det kan vara. Jag läste ett citat från någon artikel som jag inte minns vem som hade skrivit, men det gick ut på ungefär att när journalisterna inte har tid att gräva och göra tidsödande reportage, då ser konstnärer, det är de som ser förändringar i samhället och fenomen och har tiden att visa upp dem på ett annat sätt. Kanske tar över lite av journalisternas roll.
Du är frilansande bildjournalist. Och precis som du var inne på tidigare så är ju inte det här normalt vad du fotograferar.
Nej.
Hur skulle du beskriva din arbetsvardag?
Jag jobbar mest för dagstidningar och olika magasin. Och då är det ofta feature-betonade reportage och väldigt mycket porträtt. Och så ibland så gör jag, alltså jag försöker göra lite egna projekt som jag då säljer in i efterhand. Men det är ju sällan man får längre grejer på uppdrag. Ibland så gör jag resereportage för Vagabond till exempel. Det kan jag få på uppdrag. Det är väldigt kul, men väldigt sällan.
Jag tar ett citat som du, någonting som du har sagt helt nyligen. Och då pratade du om, det här är från Radarmagasin och det finns att läsa på webben om ni googlar Radarmagasin och Moa Karlberg. Och i den här intervjun så närmar ni er det här med journalistik och konstnärlighet, hur de förhåller sig till varandra. Och då säger du så här att det känns förlegat att välja ämnen utifrån att de är bildmässiga för en bildjournalist då.
Det är ju också en kritik som har kommit mot årets bild ganska många gånger. Att det är alltid samma typer av bilder och samma reportage som vinner. Och när det är så kanske fotografer anpassar sig och väljer ämnen efter sånt som man vet går hem. Och efter sånt som där man tror att det blir då, så att säga, effektfulla estetiska bilder.
Och det här påverkar ju då vilka berättelser vi får i journalistiken.
Ja.
Jag skulle vilja citera Pavel Flato också, som var tidigare ordförande för pressfotografernas klubb. Och han sa någonting som jag tyckte var intressant. Och det var att var finns bilderna från hela feminismens framväxt till exempel. Var finns de bilderna? Var finns bilderna från alla de stora ekonomiska skandalerna? Det finns inga bilder alls.
Nej.
Utan bildämnena är det som är starkast och det som är lättast att beröra.
Men och jag vet inte, ibland kanske det inte går att använda bildmediet. Då kanske det är bättre att använda radio eller text eller tv. Men man kan ju i alla fall fundera på om det går att använda och i så fall hur.
Men samtidigt, alltså, blir det inte en orättvisa där? För vi kanske tänker båda att bildmediet är väldigt starkt. att det du får se i bild, det tror du liksom på något sätt.
Mm.
Och det betyder ju ändå att det som kan bildsättas med starka bilder tar upp en ganska stor plats i vårt medvetande i all rapportering. Mm. Medan mindre bildmässiga ämnen kommer inte till ytan på samma sätt.
Nej.
Ja, men ta nu i dagarna i Grekland så har det varit stora demonstrationer och kring den här ekonomiska krisen. En bank har satt sig i brand, det är 3 dödsoffer. Nu är det bildmässigt därför att det händer någonting och nu skriver vi om det innan.
Mm.
För bara några veckor sedan hade jag ingen aning om hur det stod till med den grekiska ekonomin.
Nej.
Absolut ingen aning.
Men det handlar ju också om mediernas behov av snabba nyheter eller att man satsar på det. Att man inte tar sig tid och tar reda på hur situationen är till vardags eller ska man säga någonting som är aktuellt under ett helt år eller 10 år till exempel.
Men ska bildjournalistiken ge upp de här alltså, tråkiga ämnena eller ska vi försöka?
Jag tycker att man ska försöka. Men det är ofta väldigt frustrerande om man vill berätta om någonting och så att det kan vara så svårt att komma på hur.
Men då måste vi göra om. Då måste vi ju, om vi då ser att bildjournalisttävlingar är en väldigt viktig del för att nå fram. Då måste vi också göra om lite grann instruktionerna till hur man betraktar vad som är bra och vad som inte är bra.
Mm.
För nu tänker vi kanske ofta så här att det som är bra, det är det som berör.
Mm.
Alltså man blir berörd och därmed är det också bra. Och det betyder att långsamma ämnen som du inte blir direkt berörd av kämpar lite grann i motvind. Sånt som du måste tänka på lite längre, sånt som du måste läsa lite långsammare, sånt som du måste smälta lite längre för att förstå.
Ja, fast jag tror att man kan bli berörd av så att säga långsamma ämnen om man berättar om det på ett sätt som folk kan ta till sig.
Exempel.
Det är att komma på det sättet som är så himla svårt.
Vilken utmaning. Vad har du lärt dig på det här projektet?
Ja, jag har fått tänka ganska mycket på hur jag vill jobba som fotograf. Om jag tycker att det här liksom är ett bra sätt eller om jag vill köra på den helt andra stilen. Att lära känna människor så nära som möjligt för att på så sätt få helt avslappnade bilder. Jag tycker i och för sig att man kan variera, men nu är jag inte sugen på att göra något sånt här som nästa grej, utan nu är jag kanske sugen på att gå åt andra hållet då.
Men är det inte så att det finns två såna här starka tydliga ideal inom fotografin? Och det ena idealet är, eller det finns väl hur många som helst, men det finns två motsatta ideal. Och det ena idealet, det är demonregissören som vet precis hur det ska vara och ställer upp det precis och liksom lyfter fram och skapar någonting nytt. Och det andra idealet är en fluga på väggen, den osynliga fotografen som ingen ser men som har en iakttagelseförmåga som långt övergår den vanliga dödliga människan.
Ja. Jo, det är ju det gamla idealet, flugan på väggen, de första magnumfotograferna och så vidare. Och det tycker jag generellt att man har gått mer och mer ifrån. Att nu är det personliga som värderas högre. Det personliga uttryckssättet.
Har det här med tidsfaktorer att göra? Helt enkelt att det tar en jäkla tid att vara en fluga på väggen?
Ja, men kanske också när det gäller våran kultur. Att den har blivit mer egocentrisk på ett sätt. Att det är viktigt att förverkliga sig själv och uttrycka sig själv. Att man då kanske tycker det är mer intressant att skildra sin egen vardag.
Det här
har jag inte tänkt på så himla mycket. Nu bara spanar jag.
Men lite som att det går lite grann i samma linje som bloggandet och som de självutlämnande självbiografierna och allting det här.
Så.
Att det är personliga. Men det är inte, vi måste ju nå en mättnad också.
Ja,
någon gång.
Det kommer du säkert att göra.
Kan du ibland känna dig mätt på det personliga? Alltså,
ja, absolut.
Det är inte så kul att
veta. Kan vara lite, alltså det kan ju vara en liten konflikt. Om jag känner att jag vill göra ett nytt stort reportage till exempel. Och så kommer jag över någon historia som skulle vara, eller någon resa till exempel, som skulle vara jätterolig att göra rent personligt. Men då kan jag liksom få lite dåligt samvete för att jag känner då att jag borde utnyttja mitt yrke till att berätta om någonting som verkligen är viktigt. Och som kan påverka andra.
Oftast så unga människor som vill börja jobba som fotografer får ju varningar. Mm. Välmenande varningar från alla möjliga håll. Och man får höra att det är jättesvårt att överleva. Hur är din bild av det här?
Ja, för min egen del så var det ju väldigt bra att jag kunde börja med vikariaten. För att då hade jag ju en fot inne på ett par tidningar. Och det har också varit de som har gett mig mest frilansuppdrag. Skulle man gå ut skolan idag så skulle det nog vara hårdare faktiskt. I och med att just dagstidningarna har dratt ner så mycket. Och nu får jag aldrig uppdrag för DN på grund av att de ska nolla sin frilansbudget. Och då är det tur att man har hållit på ett tag så att jag har hunnit jobba upp lite andra kontakter. Men jag har ju inget som är regelbundet som jag vet kommer att återkomma, utan det är verkligen olika från vecka till vecka, månad för månad.
Gör det dig orolig?
Ja, det gör det nog. Fast egentligen lite oförtjänt, för att om man ser hur det har gått historiskt så har jag ju klarat mig bra och jag borde inte oroa mig, men det gör jag ändå.
Ja, utställningen heter alltså Ser dig, se mig, Galleri Kontrast i Stockholm fram till den 29 maj 2010. Det var allt från Bildradion den här gången. Jag heter Göran Segholm och jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej!